Fullvidgat podcast ger dig möjligheten att vara en fluga på väggen när tre skånska doler pratar om födandet och allt som hör därtill. Vi resonerar om vad som spelar roll när vi väntar och föder barn och vad du kan göra för att påverka din upplevelse. Vi delar med oss av våra tankar och erfarenheter både ur ett privat och professionellt perspektiv. Du som väntar barn får kunskap, tips och råd om hur du förbereder dig utifrån dina behov och önskemål. Vi pratar också om aktuella ämnen och bjuder in en och annan gäst för att få fullvidgat perspektiv på födande.
Okej, då var vi igång med att podda igen. Och vi har med oss en väldigt speciell gäst idag. En person vi har velat ha med oss ganska länge. Men idag så har han äntligen fått ta plats framför mikrofonen. Mm. Vill du säga någonting?
Ja, Andreas heter jag. Och jag är gift med Aniara som alla flesta känner till säkert som lyssnar på den podden.
Men, och du är ju omnämnd i den här podden lite då och då. Framförallt när vi har pratat om Aniaras graviditet och liksom, ja, men tycker Andreas samma och vad skulle Andreas säga och så. Så det är ju anledningen till att vi har velat ringa upp dig flera gånger. Och nu är vi lite på andra sidan kan man säga.
Ja, jag har fått det här barnet sådär och det är också mycket att tänka på liksom, att det är ju, var ju tredje gången. Alltså du vet, jag har gjort det så många gånger innan. Och det kändes ju på något sätt, visst fanns det någon slags spänning i det, men det var ju inte, det var absolut inte som första eller andra. Utan det kändes mer som, en, kan man säga slentrian eller? Är det fel ord?
Alltså det beror lite på, men jag kan ju förstå. Kan lite rutin kanske.
Ja, rutin. Och jag visste, man vet exakt vad som ska hända, förutsatt att det inte händer något oväntat, ja. Men det är ju ganska så ovanligt, tänker jag. Speciellt om man för det hemma som vi gör.
Jag tänker, jag skulle vilja backa bandet faktiskt när ni bestämde er för att skaffa tredje barn. För vi här bakom kulisserna vet ju att det inte bara var raka vägen till det. Och jag tänker att det är många av våra lyssnare som också är det kanske. Att man har lite olika tankar i familjen om hur många barn man vill ha och när man vill ha dem och så.
Ja, men jag kommer ju från en sån typisk svensk standard kärnfamilj. Vi har liksom uppväxt med en bror och föräldrar. Vi har bott in villa ort liksom, alltså det känns himla klassiskt och nej, men man har ju åtnjutit fördelen av det och får uppmärksamhet och sådär, tänker jag mycket. Kan inte vara det som gjorde bakgrunden är ju att vi hade ju en diskussion om vi skulle ha det här tredje barnet eller inte, och var den, han, jag och min fru var ju väldigt positivt, eller ville ju jättegärna ha ett barn till. Vilket hon egentligen sa, det har hon sagt i alla år vi har varit ihop, liksom att hon vill ha fler än två. Så. Sen tänkte jag bara, ja, men hon kommer tycka det är skitjobbigt. Men det tyckte hon säkert, men det var ju inte det som hindrade henne.
Nej.
Så jag var ju väldigt negativ. Till att skaffa tredje barn. Villa egentligen absolut inte det. Absolut, det är inte helt fel. Alltså det är helt fel att säga så.
När han lyssnar när han är äldre så kan han inte höra den meningen. Men absolut, det var inte naturligt för dig. Det var inte din vilja liksom.
Nej, och framförallt mest för att alltså bebisperioden är ju, alltså bebisperioden är ju speciell. Alltså man är avhängd, det här barnet är liksom avhängd en. Man behöver ha det på sig hela tiden. Man behöver hela tiden hålla på och göra de här olika åtgärder för att den ska skrika. Mata den och byta blöja på den och sådana här typer av saker. Och det kräver ju någonting av en. Alltså, och allra speciellt vi som är så himla aktiva på dagarna, eller gör det och man jobbar och man kör hit och man kör dit och man har möte lalalala. Och så slutar liksom dagen klockan i vårt fall då 22:30. Och så ska man gå och då lägger man sig i soffan och bara tänker, åh gud vad skönt det var. Och nu är det ju inte riktigt så. Alltså nu kommer jag till soffan 22:30, så liksom lyfter han upp bebisen och säger, kan du byta blöja? Bara ja. Jättegärna.
I'd love to.
Ja, exakt. Det är precis exakt det jag vill göra efter hela dagen. Men ja, det var mycket det som jag liksom kände, att det började liksom bli lite bekvämt. Och det är inte, ja, men det som jag har en kompis som också heter Andreas som brukar säga, att man liksom kontrollerar och man styr verbalt. Alltså det har man gjort nu i 2 år till de äldre barnen. Att man liksom säger, ja, ta på dig skorna. Sen gör man det oftast själv, eller jag gör det i alla fall, gör det själv ändå. Men i teorin kan man styra barnen verbalt. Och det är ju... Ja, det var mycket sånt jag kände, liksom, att jag ville inte gå in i den här jobbiga perioden och sömlösa nätter, lalala igen. Liksom. Sen att ha ett barn, alltså jag älskar mina barn och jag tycker ju väldigt mycket om att vara med mina barn. Och, Och sådär. Så det var inte liksom att själva barnet i sig, utan med jobbet bakom som jag var liksom oerhört negativ till. Men det slutade ju ändå med att jag fick som hon ville, eller att jag väck mig eller sa så här, okej, vi kör.
Vad var det som gjorde det ändå, att du kom till det?
Rakt av Anja. Min röst är stark. Men inte när jag är Anja. Alltså, det är så är det. Hon är ju... hon är ledaren i vår familj. Mm. Även fast jag är en ledare annars. Alltså jag är en ledare i allt annat, men i vår familj är hon ledaren. Och då är det bara så. Sen var det ju som jag visste att man känner att det är jobbigt, men det är inte så att det är liksom en katastrof. Och nu vet man också att saker och ting går över. Alltså bebistiden är kort. Om 3 månader så kanske han kommer att sova lite bättre på nätterna. Om 6 månader kanske han börjar käka mat, och då kommer han sova stabilt 10 timmar kanske. Alltså det händer ju.
10 timmar kanske.
Men det är också fint, för när du säger det där, när jag är ledaren i vår familj, så ser dina ögon väldigt glada ut. Det känns som att det finns något.
Det vet jag inte. Alltså, sen vet jag inte heller om jag hade tyckt om att själv vara ledare för en familj. Alltså, och det ligger mycket i det, och det är ett jättestort samtalsämne, tänker jag, kring hur man är och vad som utgör en ledare i en familj. Så Anja brukar ju prata om att hon vill gärna dela det här helikopterperspektivet, att man liksom har koll på barnens alltså, så bara, men jag vaknar morgonen och sen så liksom bara kör jag samma rutin, samma allting, och så säger hon bara, det är man har utflykt idag, man heter då vårt barn. Jag hade utflykt idag, bara shit, alltså jag hade kört sånt förskolan utan kläder om inte hon hade funnits, alltså det är typ så. Och det är liksom lite grann det, lite som att vara ledare och inte bara, men det ligger mycket i det liksom. Men sen när vi hade gjort det här barnet och den låg i magen, då var det liksom en annan sak. Alltså då kände jag lite grann att då har jag aldrig längtat efter ett barn så mycket som längtat efter barn ska komma lika mycket. Men det är också mycket att man såg glädjen i barnen i de andra 2 då som liksom väntar på den här bebisen och sådär.
Skilde det sig från förra?
Mycket.
Vad tror du det beror på? Var det just glädjen i barnen eller var det något?
Jag tror det är mycket av den kärleken man har, och den, alltså det tar jättelång tid, eller inte jättelång tid, så ska jag inte säga, men förhållandevis tar det jättelång tid att börja, alltså för mig att liksom den här kärleken växer ju till ett barn liksom, och första barnet som jag upplevde som Signe, alltså det är ju himla många bottnar i det, men alltså från början så har du inte så mycket känslor för ett barn. Alltså, men att du vet att det är ditt och du liksom och sådär. Men efterhand, eftersom åren går och de blir fler och de gör saker och sådär, så blir ju kärleken alltså extrem. Alltså det växer ju, det tar aldrig slut att växa liksom. Och det vet man ju. Alltså det vet jag nu. Och det kan jag inte riktigt säga. Alltså... jag är också väldigt blödig. Så ibland kommer lite gråt i halsen och sådär. Den här kärleken, om man vet att den här kärleken kommer komma till det tredje barnet. Om man liksom, ja men det kan man längta efter. Liksom att få älska en till. Alltså på något vis. Men nu är barnet ute. Och nu lever i det här som var anledningen till att jag inte ville ha barnet. Liksom. Alltså, eller inte ville ha barnet, så himla hårt att säga.
Men, att du inte vill ha 3 barn, ha 3 kan man säga så?
Ja, exakt, exakt. Ja.
Och hur är det att leva i det nu? Han är 5 veckor gammal.
Ja, det är... Nej, men det är upp och ner. Alltså, klyschigt. Men det är upp och ner. Alltså, framförallt är det ju ner på nätterna. Alltså, och vi jobbar ju mycket med att försöka påminna oss själva. Både jag och Njara liksom. Och det är som han är 5 veckor, så tror jag att jag har haft kanske 3 sömnlösa nätter. Men de 3 sömnlösa nätterna känns som 30. Alltså, det är ju som extremt. Alltså... det är fullständigt tortyr. Alltså inte få sova på nätterna. Men jag vet att det tar slut. Jag vet att det liksom, snart är det över. Hela den här bebisgrejen. Och det är inte, alltså det är inte för att jag vill att det ska ta över. För det är också väldigt, väldigt mysigt att ligga med en bebis på bröstet. Och när man tittar på tv. Och den ligger, alltså, det är en obeskrivlig känsla liksom, att leva i det. Så kan jag tänka.
Men om vi backar lite då, om vi går tillbaka till graviditeten igen, hur upplevde du själva graviditeten, alltså själva väntan? Alltså
det är så himla, vi gjorde ju det blev ju bara så att vi gjorde allting på en gång, alltså Vi har hållit på att bygga hus länge, som jag vet också när jag har pratat om i podden. Och jag har ju varit högst ansvarig för det, kan man ju säga, liksom, att driva runt och sådär. Inte för att vi har gjort själva mycket handgripling själv, men att själva koordinera ihop och framförallt hålla ihop ekonomin och sådär har varit väldigt mycket. Och det här husbygget var ju liksom i slutfasen, alltså under hela graviditeten kan man säga, eller det var som hetast när vi genomförde graviditeten.
Mm.
Och det var ju, hade man en ny efterhand kanske gjort annorlunda, så hade jag nog byggt klart huset först och gjort graviditeten sen. För det kändes lite grann som att jag liksom inte riktigt var med i det på något vis. Alltså jag var där, men jag kunde liksom inte riktigt ta in och landa i det och känna efter hur det kändes. Och ja, alla de här bitarna som jag egentligen gick miste om under graviditeten. Sen var jag där och jag hörde, och vi gjorde liksom lite olika sorters förberedelser för förlossningen. Och förlossningen blev också en mycket det handlar om istället för graviditeten. Just med tanke på att vi driver det här förlossningspool, vi skulle använda det, och jag hade någon föreställning om att vi skulle göra någon slags reklamvideo under förlossningen. Och
det är så roligt.
Det var ju, så blev väldigt mycket fokus på själva förlossningen och inte på själva graviditeten, kan jag tycka då. Eller för mig blev den så.
Mm, mm,
men sen var ju förlossningen för Anjara, eller graviditeten för Anjara och för barnen var ju stort. Alltså de var ju väldigt, väldigt engagerade och pratade mycket om det här barnet som skulle komma ut och sådär.
Mm.
Men jag känner inte att jag var med riktigt.
Nej.
Alltså, och det skulle jag väl, ja, men det var som det. Alltså,
mm. Mm.
Det är inte, jag har ju varit med två andra för graviditeter liksom, som också varit fina, och där vi på ett helt annat sätt kan jag känna har levt i det. Mm. Alltså, jag tycker.
Och om man tänker som partner att leva i en graviditet, vad betyder det, tänker du, eller vad du hör från
första,
dina
första tiden är det inte så himla mycket. Alltså, utan det är mer så här i den sista tredjedelen, kanske sista fjärdedelen av graviditeten, som liksom blir så här när hon blir immobil, svårt för att göra saker. Och att man behöver stötta upp, eller att man får ta över mycket av sysslorna. Mm. Inte så jättemycket jag har gjort den gången heller egentligen, men normalt sett är det ju så. Alltså, ja.
Det är ganska praktiskt också. Att man...
Ja, och sen är det mycket om att möta upp också. Möta upp, för mig, för oss att vara så här, möta upp rädslor och prata om det. Mycket prata om det, liksom prata om hur det ska vara, vad som ska hända och... Ja, och förlossningen är också väldigt stort ju. Alltså, det har betytt mycket, eller det betyder mycket. Förlossningen är ju liksom, det är målgången, alltså, kan man ju säga lite grann. Mm. Och att det är också under förlossningen som det kan, alltså, vad risken är att det händer så himla mycket saker.
Mm.
Alltså, jag vet ju till exempel min första förlossning, jag säga, när jag har första förlossning var ju den största känslomässiga omvälvande tiden, eller dygnet egentligen i mitt liv, sådär. För mig och för Anjara var ju, det fanns ju någon önskan om att liksom fotografera och filma förlossningarna. Det har ju alltid funnits i alla förlossningar. Och den första gjorde vi inte det alls egentligen. Där var några stillbilder som barnmorskorna tog, eller mormor tog då. Och andra förlossningen som vi hade med mannen var också hemma. Och där filmade vi. Och där är ju två saker som hände under den här förlossningen som egentligen är väldigt obetydelsefulla. Alltså om man tittar på det ur ett normalt perspektiv. Men under en förlossning så betyder det jättemycket för Anjara. Det var till exempel att precis när mannen skulle komma ut. Så, och det här var på natten och det var på morgonen som han kom. Och Signe, vår äldsta barn då, som var typ så här 3-4 någonting. Och hon vaknade och vi hade med en syster som var hennes huvuduppgift var egentligen att ha hand om Signe ifall hon skulle varit vaken då. Och jag vet att precis när själva krystfasen i slutet på krystfasen och Alice då, som Anjars syster heter, hon filmade ju med sin mobilkamera. Och då hände ju att Signe hade kommit upp och hon stod med Alice och Alice stod och filmade. Och jag sa till Alice, så lägg ner kameran och ta hand om Signe. Alltså det var så himla spänt. Jag tänkte inte mig för. Så hon filmar ju inte det.
Mm.
Alltså själva utdrivningen. Det var ju något som var jobbigt för att göra. Och sen var den andra grejen var att vi inte hade tillräckligt med varmvatten till poolen. Så vatten var kallt och låg nivå. Och vi sprang och kokade vatten i vattenkokare.
Mm.
Så. Och en av vattenkokarna den, varje gång den kokar klar så piper den. Alltså, hemskt pip. Alltså, alltså de som kommer på sådana funktioner som att apparater ska pipa när de är färdiga, alltså de borde man sätta på skarpen.
De är i alla fall inte förlossningsvänliga.
Nej, i alla fall. Och jag tänkte inte på det. Det var ingen riktigt egentligen som tänkte på det. Men Fanjara var det ju, och hon kunde inte säga något. Alltså, men för henne var det jättejobbigt. Och det är sånt som har upprepats. Mm. Alltså, under alla åren här mellan Manne och Abbe då, som vårt senaste barn heter, så har det här kommit upp hela tiden. Mm. Alltså, varenda gång vi pratar om det, alltså att det var saker som störde henne. Mm. Och där lade jag väl mycket fokus nu på den här förlossningen nu som var. Mm. Att liksom att nu får det ingenting gå fel. Alltså att, inte för att jag vill, ja men ut efter någon slags perfektion. Alltså sista gången, sista chansen. Mm. Kanske.
Mm. Vi har det på band, han sa faktiskt kanske. Mm. Men du Andreas, vad gjorde det med dig? För Aniara, som du säger, hon är ju en stark kvinna. Mm. Hon är ledaren i familjen och hon har tydligt vad hon vill ha och behöver. Mm. Vad gjorde det med dig liksom under det här upploppet till förlossningen?
Jag tänkte mycket på själva förlossningen. Och vi har mycket planering kring det. Och vi skrev ju väldigt mycket, eller jag skrev ju, inte manual, men hon skrev en mindmap vad hon behöver, vad hon ville ha, vad de grejerna fanns och sådär. Det var ju väldigt mycket hon som fick rodda i det själv.
Mm.
Att liksom baka fram snabb energi och fylla på kylen och du vet sådana här saker och se till att det fanns. Och liksom, så jag gjorde inte så himla mycket med, men att jag var orolig att det var någonting som skulle hända. Att det var min största skräck egentligen var ju att det var någonting som skulle hända och att, att hon skulle få en dålig upplevelse. Mm.
Och något skulle hända, då är det mer pipande te?
Typ.
Ja, alltså något typ. Sånt fysiskt.
Typ, som ja, inte. Eller att ja, typ sådana saker. Eller att vi inte skulle varmvatten skulle sluta fungera. Eller att ja, en stor skräck när man, eller en stor skräck för de födande oftast handlar ju också om att inte de här viktigaste personerna ska komma, alltså som då är barnmorskorna som möjliggör det hela, i alla fall för oss, som möjliggör det hela, att de är på jobbet eller att de är någon annanstans under den här under det händer. Och det var ju en väldigt stor skräck att leva i, och den här gången blev det också ett uttaget förlopp. Historia, men det blev klöd med BF-datumet och vi visste inte om han var 38 veckor eller 40 veckor eller det var liksom hur det låg till riktigt.
Mm. Du har varit med om tre graviditeter och tre födslar. Och jag tänker att vi har ju en del partners som lyssnar på podden. Och det kanske är så att man är på sin första, eller så står man precis som du har gjort nu inför liksom den tredje och har mixade känslor eller livet rullar på eller så. Vad är det liksom du skulle vilja så här förmedla retroaktivt att det här?
Bra fråga. Alltså, vad man ska förmedla är, alltså jag tänker att det handlar mycket om förberedelse. Alltså, och jag tänker, jag vet ju själv, alltså under vår första graviditet och förlossning och så där, det var ju väldigt mycket, man gick ju på någon kurs. Jag kommer ihåg, vi var på någon kurs på MBC eller BVC eller vad det heter. Och liksom, men det är så himla svårt att ta till sig saker när man är, när man inte har en aning. Mm. Alltså, du vet vad som ska hända. Det är så himla svårt att föreställa sig. Och oftast har man ju liksom de här Hollywood-förlossningarna i huvudet och man ser liksom, alltså man, men du har ingen verklighetsuppfattning eller kring vad som ska hända eller hur det ska gå till och hur det är att ha ett barn. Alltså, du vet ingenting. Så jag kände liksom, sen är inte jag någon nervös lagd person sådär, så att jag liksom inte jag har inte reflekterat så himla mycket över det, kan jag säga.
Nej.
Utan det var ju egentligen på min första förlossning. Alltså det var först när det liksom verkligen hände. Alltså det var först då som allting bara, shit, vad fan är det som pågår här nu? Liksom. Mm. Det är liksom, här kommer ett barn och jag har liksom inte förberett mig alls. Jag vet inte vad jag ska göra, jag vet ingenting.
Mm.
Och jag minns... Förlåt. Jag minns den här morgonen, eller på natten, under vår första förlossning, så väckte han mig av att vattnet hade gått. Det var inte så mycket med det. Vi ringde till mormor då, som är vår barnmorska, och pratade om det. Och, liksom, och vi snackade lite där på natten. Och sen sa ju mormor bara att ja, men gå och lägga och vila. Liksom. Och det gjorde vi oss vaken på morgonen. Och då hade jag nog varit vaken. Men att hon kände direkt inga verkar och sådär. Då. Och jag minns, jag hade ju ett väldigt viktigt, eller alltså, ja, det är sjukt att säga så, men jag hade ett möte som handlade om ett jobb som skulle pågå väldigt länge. Och jag sa, jag åkte på det. Gjorde jag. Hur fan kunde jag göra det? Alltså, men gjorde jag i alla fall. Och sen kom jag tillbaks. Och då hade ju hennes verka börjat lite. Nej, tvärtom. Jag hade börjat väldigt mycket när jag kom tillbaks. Ja. Och jag minns, jag vet att mamma var på väg. Och jag försökte hjälpa henne, ja, men jag kunde inte. Det är så jobbigt när man ska prata.
Du kände dig maktlös.
Oerhört maktlös. Alltså det är maktlös. Det är bara, alltså det går inte att beskriva. Alltså hur hjälplös. Alltså jag kände mig så himla. Det är också någonting som har kommit med barn.
Mm.
Att man gråter. Alltså aldrig gjort innan.
Mm.
Och uppväxt. Alltså min uppväxt med liksom att jag grät på begravningar möjligtvis.
Mm.
Och nu börjar jag hela tiden. I alla fall. Jag minns, och det var ju kanske alltså kanske var en 30 minuter, en timme som jag var själv maniara och hon och var i verkar liksom. Jag minns att jag försökte massera henne. Det funkar inte. Hon bara bort liksom. Och alltså aldrig varit så rädd i hela mitt liv.
Mm.
Aldrig. Och kände mig så himla maktlös. Visste inte vad jag skulle göra. För jag kände mig så himla hjälplös och maktlös liksom, att jag inte kunde göra någonting. Och det var ju bara rakt av att jag hade varit så himla dålig att förbereda mig.
Mm.
Alltså så jag önskar att jag varit mer hängiven under min första graviditet. Att jag liksom hade mer släppt mina inte principer, eller jag vet inte vad jag ska säga, men att liksom var, min stolthet över liksom att vara så obrydd, och att jag liksom egentligen hade förberett mig mer och tränat mer på de här liksom. Och jag hade ju ändå turen till att få mormor, alltså, som är då en nära person till Anja som sen kom.
Som är barnmorskan.
Ja, som också är barnmorska och som kunde alla de här sakerna som jag liksom kände någon slags tillit till. Men och jag kan bara föreställa mig att om jag hade varit på ett sjukhus till exempel med folk jag inte hade känt överhuvudtaget, hur mer hjälplös jag tänker att jag hade känt mig, för att jag kan inte hjälpa och här är andra personer som kan hjälpa henne men som jag inte liksom känner och är trygg med eller kan liksom kommunicera med på ett rimligt sätt. Liksom.
Mm.
Så det kan jag väl tänka ni så i efterhand.
Ja, just det.
Och så minns jag känslan av när mamma kom in genom dörren då.
Mm.
Hur den här rädslan bara släppte. Och det var så enormt skönt liksom, att det kom någon annan som också kunde. Som bara gick rakt in och bara tog tag i situationen och gav mig instruktioner och liksom hela den här biten.
Mm.
Oerhört skönt.
Och det är, jag tänker, det är precis det som vi ofta upplever också. Mm. Jag tänker du, vi hade inte planerat vad vi ska prata om nu.
Nej,
men det
nej.
Du säger är ju precis det som vi kan uppleva när vi kommer in i ett förlossningsrum.
Ja, det kan jag förstå. Alltså,
ja.
Det måste vara alltså, som första barnet, liksom, eller första gången man är med om det. Alltså, som partner. Alltså, som, jag tänker att som, när du är den födande då. Så du har på något vis, finns det inbyggt i vad som händer och det kroppen liksom gör det bara. Alltså det finns liksom inte så mycket, men som partner, det finns ju inte det här naturliga liksom att det här är min plats, det här är det jag ska göra. Utan att man blir,
du har liksom, ju ingen biologi, du har ingen kultur, nej. Du har ingen tradition. Nej. Det finns inte i samhället som vi generellt lever i att vi pratar så mycket om hur det är att vara den som stöttar sin partner när de föder barn liksom. Mm.
Ja, men det är klyschigt och det är liksom, men det är det här med det förbereder sig i nyckeln, alltså även för en partner. Men och det hade jag ju liksom ingen aning om då. Och sen andra gången var man ju förberedd, för då visste man ju vad som skulle hända och det liksom var inte alls samma. Ja, det var inte alls lika jobb. Sen var ju det förfarandet liksom lite annorlunda. Alltså.
Men du och dina kompisar liksom, som också är föräldrar, hur mycket pratar ni och vad är liksom, vad är snacket där? Det vet ju inte vi som är på andra sidan.
Nu inte, jag vet inte riktigt. Jag tror inte att jag har liksom pratat om andra av mina kompisars direkta förlossningsupplevelser. Alltså, män generellt är ju inte liksom... Det är svårt att föra sådana seriösa diskussioner och liksom och ingående om en sån sak med andra män. Mm. Men är inte så himla glada för generellt att prata om känslor eller att det blir liksom individuellt mycket fokus på, som du sa, på det här praktiska. Liksom. Det är ju oftast det är så partners, man hänger upp sig på det här liksom, praktiska. Okay, ska vi köra till sjukhuset? Vilken väg ska vi ta? Mm. Bilen ska vi tanka? Då, mm. liksom, de här typer av saker liksom, som man... fokusera på. Och så kan jag också uppleva om man pratar om en förlossning med en man eller en att man, det blir mycket av det. Ja, men det gick bra. Jo, men vi kom in på sjukhuset. Det gick bara 3 timmar eller du vet, och så här, det blev typ mer så här. Inte så himla ingående om
hur det kändes.
Nej, det kan jag inte påstå. Eller jag kan inte säga att jag har haft sådana diskussioner direkt. Det har inte så himla jättemånga av mina kompisar har inte, faktiskt inte barn, utan det är bara några få som egentligen har så. Mm. Mina nära vänner, tänker jag.
Mm. Jag blev nyfiken där som du säger att, jag menar, att du någonstans ångrar eller sådär, att du önskar att du hade förberett dig mer. Inte bara gå kurs utan kanske också då träna på det eller sådär. Mm. Finns det någonting som någon hade kunnat säga till dig då, nej, tror du? Nej.
Nej. Alltså Anja var ju under första graviditeten så var Anja väldigt mån om att vi skulle förbereda oss. Alltså hon visste ju redan då att det var liksom nyckel till det. Och vi hade ju, jag minns ju, vi hade högläsning från den här Född utan rädsla-boken var det väl vi läste. Och vi hade liksom som någon sån rutin på kvällarna att jag läste typ så här 2 eller 3 sidor. Och jag minns att jag kände liksom bara... Fan vad ointressant liksom. Och så här, jag vill hellre kolla på någon dålig deckare, alltså du vet, alltså, så himla knäppt egentligen. Men så var det, och vi gick på kurser, vi gick på MVC-kurs, vi gick på Annas kurs, vi gick på liksom, alltså det kom mycket förberedelser till mig gratis som då min fru liksom la fram och la upp för mig, men jag var inte mottaglig för det. Alltså jag liksom var inte mottaglig för att ta in den informationen. Jag kan inte, alltså av det jag läste, det blev, du vet, som man läser en bok för sitt barn på kvällen för 49:e gången liksom, att du vet att man läser en text men man tänker något annat liksom, att det bara går på automatik typ så. Och jag tror inte liksom att det var bara så, det var liksom, ja, jag vet inte. Jag kan inte säga att säga att liksom, ska jag också tillägga att jag var inte, jag är inte heller, alltså under min ungdom eller min 20-årsperiod så har längtat efter barn. Jag har inte varit den personen. Det finns jättemånga som längtar efter barn men då, alltså. Jag var inte en av dem, utan det var ju liksom, och det är ju som typiskt Anja, hon driver vår familj framåt, alltså att det händer saker i vår familj, det är hon. Hade jag fått bestämma så hade vi liksom fortfarande levt i en lägenhet i Landskrona där vi bodde liksom, eller i ett hus på 50 kvadrat och bott där och varit ute på lördagar, alltså om inte var fan jag. Så det var ju liksom, jag hade, det hade jag också, ska man också bära med sig, min inställning till liksom hela den här förberedelsen kom ju också ut av det. Alltså inte för att jag inte ville ha barn, men jag kände liksom inte den, ja men det här, graviditeten hände och det liksom, ja okej, nu ska vi ha barn, ja okej, det hör till livet liksom, att man liksom,
så. Och det är också fint tycker jag att du normaliserar det, för jag tänker också att det är väldigt många som sitter med den känslan generellt sett, att ja, jag gör det, I show up, men jag är inte riktigt där liksom, och det är ju också okej liksom,
ja, tänker jag. Tänker att det, alltså, är så, alltså, jag tänker att det är liksom, det är ju som varenda individuell person som är partner då, som själv, det är det personligheten som bestämmer hur man liksom reagerar, och man har den här barnlängtan och man liksom, eller vill förbereda sig, och man känner att det på något sätt att det är viktigt liksom, om man kan förstå det, men för mig var det inte så i alla fall.
Okej, men nu har du precis varit med om en födsel igen för 5 veckor sedan. Och vi hör lilla Abbe lite i bakgrunden också. Vill du berätta något om den födseln?
Ja, men, Ja, det för min del så började Anja väckte mig på morgonen. Först hade vi gått med klump, eller Anja hade gått med en klump och mycket, mycket, mycket oro kring att det hade liksom gått över tiden i hennes mått mätt då. Alltså de andra två barnen har ju kommit så här vecka 38 eller någonting liksom. Och det här hade gått över tiden. Och det blev liksom en väldigt stor skräck och liksom hela den här biten. Och jag låg, vi flyttar runt sängarna på nätterna därför att ena barnen skriker och så går man till det och så sover man där 20 minuter som skriker nästa barn så går man till det och så du vet så här. Och jag minns att jag mannen säng bredvid mannen och jag kom in på morgonen tidigt en söndag då. Och så när vattnet har gått, det var samma som första gången vattnet gick först. Och bara tänkte, ja, okej, fan vad skönt. Alltså, skönt att liksom, nu är det snart över. Eller att vi bara liksom inte, det finns ingen, vi kan släppa den här oron som vi liksom gått och snackat om i 2 veckor och sådär. Sen hade vi ju förberett väldigt, väldigt mycket. Alltså, så vi gick upp och käkade frukost och jag satt igång någon tändsjofräs där som liksom skulle hjälpa henne lite. Och jag började gå upp i huset. Vi bodde i ett hus på gården kan man säga. Och vi gick upp i det nya huset där vi skulle föda. Och sen började jag liksom förbereda. Ja, men väldigt odramatiskt egentligen. Jag startade de här videokamerorna. Satt igång en videokamera då på någon ställning eller en telefon. Och sen, jag vet inte. Nu känns det som att jag går in i någon praktisk tidslinje. Det var inte riktigt det alltså som är andemeningen. Men
vad är din upplevelse av att vara närvarande i den förlossningen?
Alltså det som var starkast i denna förlossningen hands down var ju att barnen var med. Mm. Alltså speciellt Signe då, vårt äldsta barn som alltså hon och jag var ju liksom först var vi själv i en timme med Anjara liksom bara jag och Signe innan de andra kom. Och det var så alltså då vet jag inte riktigt men jag reflekterade över det för det var liksom det var så det var planerat eller så men när vi tittar på filmerna i efterhand så bara alltså vilken upplevelse alltså med henne med alltså som hon hade förberett sig alltså 7-åringen hade förberett sig mer än vad jag hade gjort kan jag inte säga. Och det tyckte jag det var väldigt väldigt starkt för mig att de var med och den lilla då mannen han kom ju upp precis i utredningsskedet liksom precis när bebisen, alltså vi pratar om han kom kanske 2 minuter innan bebisen kom ut liksom, så han fick också se det liksom. Och det kändes väldigt starkt. Så det är väl egentligen mest det jag tar med mig från den förlossningen, annars så var den ju ja som de andra alltså det och fast mycket fast lite snabbare. Det gick ju ja men hela från verkarna började till han var ute var ju inte mer än några timmar liksom medan även med Signe det första alltså vattnet gick 3 på natten och 6:30 var hon ute på kvällen liksom så det var ju liksom ett långt förlopp förhållandevis då. Ja men
så hela familjen fick ta emot
hela familjen Abbe. Fick vara med. Ja, ja, det kan man säga. Det var jag som själv ville ta emot den gången. Jag fick ju ta emot Signe första gången. Det också en på tal om att gråta då, men det fick jag göra första gången. Och andra gången så kommer jag inte ens ihåg om som det var, jag tror det var mormor som tog emot honom. Och sen nu ville han jag göra det själv liksom. Och det var också någonting som var viktigt liksom att hänga upp det på. Allt var liksom det. Bara påminna henne om det och se till att det liksom verkligen hände så att sånt bara, okej, okay, vi behöver lägga vidare en gång till för jag behöver ta emot det här barnet. Så bara, shit. Liksom.
Du har en helt egen agenda till varför saker och ting behövde bli som hon ville.
Egentligen inte, det var mest skoj. Men jag vet ju vid något tillfälle vad han jag sa typ efter förlossningen att jag vill ha ett barn till för det här vill jag uppleva en gång till. Så jag tänkte bara, vad fan, vi ska ta hand om den här ungen också. Inte bara föda ut den. Liksom, han ska ha mat och det ska liksom kläder och han ska sova och alla de här grejerna. Ja, sidostory. Men ja, nej, men det, för den här förlossningen, det var mycket det. Alltså det överspeglades mycket av det just att barnen var med. Att det var liksom, det var det som blev min grej eller det här som man hängde upp det på och sådär. Så det var liksom inget speciellt som hände direkt. Alltså inga kontroverser eller liksom vattnet hade jag liksom fyllt på långt innan hon kom upp och det var liksom allting bara lirade och igen hade vi också förberett oss oerhört mycket så det var ju också det som gjorde att det blev så himla odramatiskt egentligen. Eller en stor del i det.
Ja, men gud vad fint. Är det någonting annat som du känner? Men det här skulle jag också vilja säga nu när du har chansen att sitta här med en mikrofon och snacka.
Så, jag vet inte riktigt vad det skulle vara. Men jag vill ju liksom föra vidare till andra. Så jag hör ju många gånger att det är partnern som är väldigt skeptisk till att förbereda sig och att ta hjälp framförallt. Alltså, det kan ju säga alltså, igen då att vi har haft mormor. Alltså, för mig har det varit det, alltså, jag kan inte beskriva det med ord. Alltså, hur skönt det har varit att hon har varit med, att det har varit just mormor, att det inte har varit någon annan liksom, och att vi har varit två personer som liksom man jag kan hänga upp sig på eller lita på och kalla på, att man liksom inte blir ensam, att man står ensam i det. För under en förlossning, alltså kvinnan är där men hon är inte där, alltså kroppen är där men huvudet är inte där, det går inte att kommunicera, det går liksom inte att göra det, alltså men typ inte.
Hon är inte som vanligt.
Nej, ingenting är ju som vanligt liksom under den här, under den här tiden, och det är ju det är väldigt jobbigt kan jag tänka mig, att vara själv. Alltså att du är själv i det. Alltså att vara helt själv i det måste vara fruktansvärt. Alltså jag bara backar tillbaka till det jag pratade om innan. Hon var första förlossningen, den här timmen innan hon kom. Mm. Alltså, tänk att ha det så en hel förlossning. Mm. Alltså fy fan.
Mm. Mm. Och det händer ju ibland när vi berättar vad vi ska, eller vad vi jobbar med, och så möter vi en partner, så vi jobbar med förlossningar, vi är med som stöd, och fy fan, det är precis de orden som kommer från liksom ingenstans, för förmodligen då kanske att man har stått och hållit ihop sig i alla de här timmarna, och som partner så är min erfarenhet, det enda man vill är ju att kunna vara delaktig och hjälpa till och liksom kunna liksom, ja.
Ja, men det är det ju. Alltså, tryck, framförallt liksom. För man ser ens partner vara i en sån, inte en hjälplös situation, men en situation som inte den personen heller kan egentligen kontrollera, för det är ju liksom kroppen som bara gör det. Att liksom, barnet bara kommer liksom, vad som man vill eller inte, och det mesta sker med typ någon slags automatik då, biologisk automatik. Och nu har jag glömt vad jag skulle säga.
Nej, men att hon också, att man står bredvid någon som är hjälplös, yeah. Men kanske utsatt, eller hur man ska beskriva det.
Ja, och att liksom och man inte vet hur man ska hjälpa. Alltså det är ju fruktansvärt. Alltså, det som står bredvid en döende person och inte alls har någon aning om hur man gör HLR till exempel. Det måste ju också vara jättejobbigt. Alltså, kan jag tänka mig. Nu jämförde jag precis döende med förlossningar. Men
hjälplöshet, typ, kanske känslan kan vara densamma, tänker jag.
Gud, det här har varit så fint, Andreas. Alltså, jag är jättetacksam för men allt vad du liksom delar med dig av, både i ord och känslor och närvaro och så.